Nej, men alltså att det kommer kändisar, det är ju liksom, alltså det är ju roligt, för att det är som jag säger, det är en kvalitetsstämpel, alltså man vet om det och vill åka dit. Och, men jag menar, det bästa är ju ändå trots allt, det kommer ju, alla människor kommer ju. Ja, det är inte bara dem.
Idag har vi stämt möte med en verklig entreprenör, Britta Jonsson Lindvall. Kvinnan som blivit berömd för de spektakulära trädhotellen i den lilla norrbottniska byn Harad. Högt upp i träden ovan Luleälven bor träkojornas gäster. Och bland hennes nattgäster märks kändisar som Elijah Wood och Justin Bieber. Kate Moss är hon numera kompis med. Men egentligen var Britta en välkänd norrbottnisk entreprenör långt innan trädhotellen. Hon verkar livet igenom haft en osviklig talang för timing och för att få idéer som försörjer de norrbottniska tidningarna med bra löpsedlar. Ena året är hon projektledare för ett utbildningsprojekt där långtidsarbetslösa män i Norrbotten ska omskolas till vårdjobb. Eller så renoverar hon en sjukstuga på Kolahalvön. Eller också sadlar hon om till begravningsentreprenör. Alltid händer det grejer runt Britta i Harads. Välkommen till firman och jag, Britta Jonsson Lindvall.
Tack så mycket.
Alldeles nyss här, när vi drack kaffe, så sa du, varför blev man som man blev? Ja, vet du det?
Ja, det kan jag ju nästan säga nu i den här åldern, varför man blev som man blev. Jag växte upp i en familj, yngsta av fyra syskon. Och mor och far hade en livsmedelsbutik. Det var första snabbköpet, tror jag, i länet de startade. Förut var det en sån här lanthandel. De jobbade ju jämnt, naturligtvis, när jag växte upp. Och vad som har präglat min uppväxt är arbete. Man ska arbeta. Det är det som är värdefullt i livet. På gott och ont, men mest på gott har det varit faktiskt. Och vårat hem var ett hem som var öppet för alla. Det var från hemlösa till doktorer. Det var alltid ett öppet hem. Det kom folk och de sov över och pappa, han hjälpte de flesta som behövde hjälp.
Och din pappa, vad kunde han hjälpa till med? Han
ja, var ju... vi hade butik och det finns alltid sängar över och de behövde lite jobb. Och, så det var alltid oftast någon som sov över hos oss. Och det var ett väldigt välkomnande hem. Och vad som än hände när man kom till tonåren så kom man alltid hem. Man kände alltid att man kunde komma hem. Även om man kanske hade gjort lite galna saker så visste man att jag åker hem.
Det var liksom stort och generöst och tolerant på något vis.
Jo, det var det.
Jag läste någonstans att du sa att det här entreprenörskapet, det fanns också hos din pappa.
Jo, pappa var en stor entreprenör och han var väl en stor idésprutare. Alltså han var också innovatör. Jag tror att han gjorde lite innovativa grejer som han fick patent på i butiken. Han led också av en psykisk ohälsa i perioder. Och då eskalerade ju alla hans idéer som var ganska galna ibland. Och mamma fick ta hand om det ofta. Och det gjorde hon ju på ett bra sätt. Men han kunde köpa hem stora lastbilar med äpplen och, som vi fick få ut och nasa på kvällarna. Men han var en riktig entreprenör. Han var ofta först ville han vara. Han hade första skoten i Norrbotten som står, tror jag, på museet i Luleå idag. Jag tror vi hade första tvn också. Den kom ett år före man började visa tv. För jag vet att vi satt och såg på den där snöbilderna jättelänge. Och sen hade vi naturligtvis första telefon, nummer ett.
Nummer ett. Ja, det är klart.
Så han var ju, så att man har ju ärvt mycket, tror jag, av entreprenörskapet, men arbetet. För mamma var det viktigt faktiskt att jag skulle utbilda mig. Det var nu, hennes dröm var ju att vi skulle bli inom vården och sjuksköterskor, för hon fick aldrig tillfälle att utbilda sig.
Men du hade egentligen andra drömmar, om du hade fått tänka fritt?
Nej, egentligen inte. Jag hoppade av gymnasiet för att jag var för, man skulle åka och bo borta och liksom, jag var alldeles för liten och barnslig, tror jag. Så jag längtade bara hem, så jag hoppade faktiskt av gymnasiet. Men mamma sa, du kan ju inte sitta här hemma, så att då sökte jag lanthus och skola, gick jag ett år. Jag fick lära mig hur man sköter ett hushåll.
Och det hade du nytta av sen.
Det har jag nytta av sen. Men efter det så sökte jag då sjuksköterske. Så att jag var klar, tror jag var drygt 2021 var jag klar.
Och sen jobbade du jättemånga år som sjuksköterska.
Jag jobbade väldigt länge inom allt, överallt. Mest inom intensivvård, men inom överallt jobbade jag på lasarettet. Och jag var, tror jag tog mitt första chefsjobb, då var jag nog säkert bara 22 på medicinkliniken. Det var lite tokigt, jag trodde nog för mycket av mig själv då, men det gick ganska bra.
Men du var intensivsköterska på nätterna länge, va?
Men det var en kväll när jag kom och skulle jobba natt, så kommer en av överläkarna och säger, men vad gör du här? Nå kan du väl det här nu, Britta? Och jag först blev lite ängslig, tänkte, oj, vill han bli av med mig? Men det var inte han ville. Så jag får hem och fundera på det. Så jag sa faktiskt upp mig. Jag var liksom färdig. Så då sökte jag jobb och blev föreståndare för ett sjukhem.
Ja.
Och naturligtvis så utvecklade jag där också och ville gå vidare. Så då sökte jag ett projekt via kommunförbundet. Så jag jobbade under 3 år på Kolahalvön, jag på Tit i vår vänortsstad, Bodens vänortsstad, och utvecklade äldrevården i Ryssland. Och då bytte vi erfarenheten, personalen på sjukhemmet åkte dit och jobbade, och de kom från Ryssland, kom till oss och jobba.
Och det här pågick ju under flera år.
Ja, det pågick flera år.
Och så hjälpte du till att renovera en sjukstuga eller hjälpte
till? Jo, det var ju ett helt nytt, en helt ny byggnad på sjukhusområdet. Så då hade jag snickare med mig från Harad som följde med och hjälpte till. Och sen, men då fick man ju bara pengar för tjänster i projektet, man fick ju inte till material. Så jag for ju runt flera veckor när jag var hemma då på hemmaplan och samlade ihop utrustning. Så vi åkte ju upp med stora bil. Lastbilslass som de hjälpte till och körde gratis, chaufförerna. Flera vänner får vi.
Så fick ni liv i sjukstugan?
Ja, det var jättefint. Det var fantastiskt bra. Det var ett jättebra projekt.
Mm.
Och var ju ganska många år där, inte hela tiden, utan jag var ju perioder hemma, och så jobbade jag ibland på sjukhemmet och ibland jobbade jag och samlade in saker. Och det är ganska tungt att vara där. I Ryssland. Själva det boendet och hela miljön var väldigt jobbig. Så då tänkte jag så här, vad gör jag här egentligen? Varför är jag inte hemma i Harads? De behöver ju hjälp i Harads. De behöver ju hjälp, och det var utflyttning och liksom man stängde ner saker. Och så jag tänkte, jag måste ju göra någonting i Harads. Och då hade vi startat en förening, jag och Kent och några andra. Vi startade en förening som heter Bykraft. Och Bykraft står för byns yttersta kreativa reser allas framtidstro, står det för. Vi var väldigt påhittiga. Så den föreningen jobbar vi ideellt idag, alltså, och drev olika projekt med arbetslösa ungdomar, och vi hade ungdomsgård, och vi startade bio, och vi
musikal gjorde
marknader, och vi gjorde
fritidsgård.
Vi gjorde väldigt, väldigt mycket i Bykraft. Föreningen lever faktiskt kvar fortfarande, gör den. Vi driver en camping på hobbybasis, jag och min man, fortfarande i föreningen.
Sen så blev vi ju, det är ett pensionat av det här ålderdomshemmet. Hur gick det till?
Pensionatet är ju ett gammalt ålderdomshem som är kulturmärkt. Och det hade stått tomt i över 30 år innan vi knackade på dörren. Och det var ju också ett projekt i Bykraft från början, som jag köpte av föreningen då.
Och det fick heta Brittas pensionat?
Ja, det hette då Brittas pensionat. Så jag började ju där då med lite luncher och middagar och hyrde ut rum till arbetare, som vi kallade de som gjorde jobb i byn. Alltså antingen var det åt Vattenfall eller inom skogen, och som hyrde Så jag sa för övernattningar och frukost. Och sen hade jag middagar. Jag startade dagens lunch från början 3 dagar i veckan. Och det var ju då rent idiotiskt för att ingen visste när jag skulle öppet. Men det var för att jag inte vågade. Alltså jag vågade faktiskt inte.
Och du lagade maten?
Jo, jag lagade maten och gjorde allting.
Och ställde rummen?
Ja, och ställde rummen och bädda och allt, allt. Ja. Och Kent hjälpte mig när han kom från Boden då. Han var ju studievägledare där då. Ja, han. Man lade ner högstadiet i Harat, så då hade han jobb i Boden. Och hjälpte mig.
Gick det bra då?
Ja, alltså det gick ju jättebra på det sättet att vi hade väldigt nöjda gäster. Vi hade så bra service och värdskap och god mat. Och, men ekonomiskt så gick det ju inte så bra. Första året jag drev det så hade jag ju startat eget bidrag. Som kvinna på landsbygd så var det ganska lätt att få. Och så hade jag en anställd första året via Arbetsförmedlingen, så de betalade hennes lön. Så att då hade vi ju ändå lite lön. Men år 2 gick det ju, då gick det inte så bra. Då skulle jag ju tjäna in med pengarna till sin egen lön och till hennes lön. Men jag tog ju inte ut så mycket lön. Jag sa till Kent, du får absolut inte sluta jobba. För då,
då går
vi under. För han hade just då i samband med det här, tror jag, sagt upp så att han jobbar bara 50% som studievägledare och 50% så jobbar han i sitt fiskeföretag. Han säljer fiskeresor då världen över. Så vi kämpade på med det där. Och, men jag tänkte, och jag var ute, jag gjorde liksom allt på personatet. Om folk ringde och frågade, gör ni tårtor? Och ja, vi bakar, vi gör allt. Vi var ute på festivaler, stora festivaler med stora tält. Och vi gjorde det mesta, gjorde vi.
Just det, du hade öltält som heter Byhåla
jo,
när ni var ute.
Och så var vi byfånar, vi som jobbade.
Ja, på
ja, jag har jättemycket tröjor, det var byfånar, tröjor hemma. Men det var jättepopulärt, var det faktiskt. Men vi höll på med det några år, men sen blev det lite för stökigt att hålla på med det. Men då tänkte jag så här, att alltså man får ju ut lite lön. Och så får man ju inte lika varje månad. Man får en månad lite mer, nästa månad lite mindre. Och man tar ju bara ut exakt som man kan betala hus och el och det som är nödvändigt. Men då tänkte jag så här, man skulle ha något mer. Så att kommunen sålde då sitt gamla dagis i byn. De la ner ett dagis och hade då en dagisförskola kvar. Så det köpte jag för en väldigt billig penning. Tänkte då ska jag öppna ett vandrarhem, så har jag lite mer boende. Kanske jag får in lite mer pengar, jag kanske får lite mer lön. Alltså jag köpte det för 5 000.
Oj.
Och det var ju för att jag skulle ha ett företag där i. Alltså det är inte till privat att det gick att köpa för så billigt. Och jag visste att där i köket så står det en industridiskmaskin för storhushåll. Så fort jag hade betalat av oss så får vi att ta ut denna. Så vi flyttade den till pensionatet. Så det var ju en bra affär. Faktiskt jättebra. Renovera lite grann då. Men det var inte så lätt att sköta ett pensionat och så ett vandrarhem. De ligger ju en bit ifrån varandra också.
Och det var du själv som skulle sköta båda?
Jo, alltihop. Ja. Men sen så går man ju och funderar. Alltså, man jobbar ju på, man överlever och det är ju jätteroligt för att man har nöjda gäster. Det är ju det som är själva grejen. Men då, vår präst i byn Lennart, han jobbade då i församlingen. Och så bor han i Boden, så varje gång han åkte hem från jobbet så öppnade han dörren till köket och bara öppnade dörren. Britta, ska du köpa begravningsbyrån? Och så vinkade han hej då. Nej, sa jag, jag har en tid. Och så nästa dag så öppnade han dörren. Britta, ska du inte köpa begravningsbyrån? Till slut gjorde jag det.
Då hade du alltså pensionat, vandrarhem och begravningsbyrå på en personal?
Ja. Ja, men det hade ju Mia. Vi var två var det faktiskt.
Jaha.
Ja, jag hade ju en anställd vid Arbetsförmedlingen.
Ja, okej,
okay, det hade jag. Så försökte behålla henne, så vi var ju två faktiskt. Mm. Men vi slet ju. Det blev ju som hennes. Hon tillhörde ju som familjen hon också, så att hon var ju där jämt, lika mycket som jag var där. Så det höll vi på några år, gjorde vi. Och sen hade jag då en bekant, eller en god vän. När jag hade köpt begravningsbyrån så har jag en god vän som heter Johan Jansson. han bodde här neråt Stockholmsområdet, och jag hade då helt plötsligt ingen begravningsbil, alltså när jag skulle hade begravningsbyrån, så jag köpte en där då här nere. Så jag ringde till han, sa, ska du upp något till byn så kanske du kan köra upp den, för jag måste ha den ganska fort.
Du hade ingen likbil?
Jo, alltså. Men jag hade en likbil, men då var det så att den gick inte inom besiktningen, det var skrot. Det var senare de här skroten. Så han körde ju upp den. Han tyckte det var lite spännande att köra upp med den. Och sen när han kom upp så var inte jag, jag var inte på jobbet. Så han hade lagt ett kuvert med massa kvitton, och han hade handlat, och han hade handlat någon vinrutetorkor och tanko. Och så hade han skrivit på kuvertet: till Mrs. Britta Jonsson Lindvall, dead and breakfast. Han döpte det begravningsbyrån.
Det blev din firma, dead and breakfast.
Yes.
Men, och det var nästan som man körde grönsaker till pensionatet i likbilen.
Ja, alltså den stod ju alltid där utanför. Gjorde den ju faktiskt. Oftast stod den ju där. Men det var ett fantastiskt fint jobb. Det var ju inte så konstigt som man är sköterska. Det var inte något konstigt att ta hand om det. Det är ju ett fint jobb på det sättet att du kommer så nära människor. Det är ju någonting som händer i familjen som är väldigt svårt i regel. Är det? Så det kan jag sakna ibland. Men då hade vi det här begravningsbyrån och slet och jobbade. Och då tror man ju så här, men oj, nu tjänar hon pengar. Men så blev det tyvärr inte. Det blev ju att man kanske omsätter lite med pengar. Men det blev ju egentligen bara mer kostnader. Det blev inte något mer över.
Men ni kunde arrangera hela begravningen då ju? Arrangera blommorna och kaffet
allt.
Och maten
jo,
efteråt?
Jo. Om de ville så gjorde vi ju det. Mm. Så vi hade ju ganska, men eller det fick de ju bestämma vart de ville. Vi erbjöd ju det. Så vi hade ju mycket minnesstunder också. Men man kunde ju också vara i kyrkan och på församlingshemmet. Det var de ju tvungen. Men jag hade ju inget kontor. Jag får ju alltid hem till dem när någon hade dött. Och planerade hemma. Så att jag hade inte något tråkigt kontor de klev in i. Så det tror jag var ganska bra, faktiskt. Då kommer man, att de fick vara på hemmaplan.
De kom in i pensionatet helt enkelt?
Ja, där eller så. Och jag åkte hem till familjen i regel, gjorde jag. Så efter något tag så började man misströsta. Så det blev ju otroligt mycket jobb, blev det. För mitt när man skulle ha någonting skulle man ut och hämta någon och... Och då blev ju våran dotter också inblandad, hon fick ju börja hjälpa oss ganska mycket också. Men då var det så här att då sa ju då både Mia och våran dotter och Kent, tror jag han sa väl kanske inte så mycket. Du ska veta, sa de, att vi kommer inte att hjälpa dig med begravningsbyrån. Alltså den får du sköta själv. Jaha, sa jag, men nu jobbar ju ni här och nu ingår det ju i jobbet. Så att det blev ju så att de var tvungna att göra det, men det gick bra. Från början ville de inte.
Men även om man får liksom priser för byutveckling och sådär, som ni fick med bykraft och så är, i längden blir det tungt när lönsamheten är för svag liksom.
Jo.
Och jobbet är för mycket.
Ja, för att då började vi fundera så att vi kanske ska lägga ner. Alltså sälja huset och ta ett jobb. Men då kom Jonas Edberg Hussein, som han bor ju här i Stockholm. Men han är född och uppvuxen där uppe och bott mycket hos sin mormor i byn. Och känner han väl, och han har gjort mycket kortfilmer. Och sen gjorde han en film som hette, en dokumentärfilm som heter Trädälskaren. Och han var mycket hos oss på pensionatet och åt och vill. Och den spelade han in under 2 somrar. Så han var ju mycket där uppe under somrarna. Så man blev ganska engagerad i den filmen. Och sen när den här filmen var klar och den gick på biograf och den gick på tv, tror jag, ett par gånger.
Mm.
Fick ju jättebra recensioner. Och då blev vi inbjudna på slutscenen där av Jonas. Och då skulle vi få se kojan han hade byggt i filmen. Men den handlar ju egentligen om människors relation till träd i olika religioner och länder.
Och om stadsbor som får nog av staden.
Det var då han kom på det. Han stod här på någon gränd här när han kom, att han ville upp och göra någonting. Och då var vi på och fick se den här kojan han hade byggt i filmen. Och det var fantastiskt. Den låg 8 kilometer från pensionatet. Och det var helt, alltså det var så otroligt. Så när vi åkte hem, det var på kvällen vi var upp dit. Så nästa dag, jag kunde inte släppa tanken på den. Och så gick bara inte, jag tänkte, men alltså här har vi en turistprodukt. För vi hade inte haft någon turistprodukt. Alltså folk som var hos oss, de skulle ju göra något. Hälsa på släktingar, eller de skulle jobba, eller de skulle på begravning. Alltså man får inte, nu ska vi turista i Harads. Jag hade ju försökt med något fiskepaket tidigare, men det gick åt pipsvängen. Men då ringer jag till Jonas och tänker, men Jonas, vad ska du göra med kojan? Ska den bara stå där? Alltså, ska den bara stå där? Nej, men jag ska ju åka upp på sommaren. Ja, ja, sa jag, men kan jag inte få hyra den? Så fick hyra den då av han. Men det fanns ingen säng, men han åkte upp och gjorde en säng då, faktiskt, så man kunde bo två. Och då var det så enkelt så att jag la bara ut på, vi hade en liten enkel hemsida på pensionatet, så jag la ut en länk till filmen. Att vi hyr ut kojan i filmen. Och då pling, så ringer telefonen. Och jag tror att, någon, att det, antingen var de från Stockholm eller Skåne, de första som bodde där. Vi fick våra första turister. Man skulle övernatta där. Och så skulle man ha en middag där. Och så skulle man äta frukost. Man kom ju då frukost på pensionatet. Och sen åkte man hem. Och det hände, det var ju under sommarsäsongen vi kunde ha den. Det var ju inte varmbonad. Så då upptäckte vi ju att alltså, de var så lyckliga. Alltså, de bara, liksom, de bara strålade när de kom därifrån. Och problemet vi hade var att jag skulle ju åka 16 kilometer för att bädda sängen. Och jag tror det tog 500 natten. Och sen skulle alltså det var ju inte några pengar, men det var ju fantastiskt att vi gjorde det.
Mm. Men då hade de också så långt till frukosten då?
Jo, de hade 8 kilometer.
Så det spelade ingen roll, de var jätteglada.
Nej,
ändå.
Jo, de var jätteglada. Ja. Mm. De checkade ut och så kom de åt frukost. Mm. Men middagen serverade vi ju där uppe. Så, och det var ju... Ja, det var kanske 10-14 meter var det på en sida, kanske 10 meter på en stege rätt upp som vi skulle servera middag. Alltså det, man var livrädd.
Ja, jag har sett hur den ser ut.
Jo, det är inte roligt.
Men klättrar du upp med maten då till dem?
Jo, ibland gjorde vi det och ibland hade vi en korg som vi hissade upp där. Men vi åkte sällan ensam för att vi vågade inte det. Och sen var det väldigt, efter andra eller tredje säsongen så blev det så här, det blev ganska jobbigt för oss att åka dit. Mm. Så det kändes så här, alltså, vi kan inte fortsätta. Vi tjänar inga pengar. Och det är fantastiskt, men vi har inte tid att åka upp. Vem ska åka upp dit ikväll och bädda och städa? Så det blir lite jobbigt.
Folk är beredda att åka från Sydsverige till er träkoja. 8 kilometer till frukosten, klättra upp för farliga stegar. Ni kunde väl tagit mycket mer betalt?
Jo, men jag var ju väldigt usel på att ta betalt. Alltså jag visste inte vad det var värt. Jag hade ingen aning. Jag var jättedålig på att ta betalt. Som första lunchen vi hade när vi skulle hade köpt kassan och jag skulle öppna det här med lunchen och jag hade fått Mia anställd och vi skulle ta betalt för lunchen och vi hade satt ett pris bara på lunchen, men på annat hade vi inte satt pris som vi hade där. Alltså jag vågade inte gå till kassan utan jag gick in i köket och sa Mia, du får ta betalt. För jag känner som att ska vi ändå inte bjuda dem från början, biborna. Så att jag var ju inte så affärsmässigt och jag vet inte varför. Men
du är inte business egentligen i grunden. Du är ingen businessmänniska. Det är något annat.
Jag vet inte. Fast jag kunde inte, jag såg en affärskvinna också. Men jag hade väldigt svårt för att ta betalt och sätta priser. Och sen sålde vi ju lite annat då, så att jag vet, då kom jag överens med Mia och sa så här, men om vi nu slår in alla priser i kassan, då behöver vi ju inte fundera på vad vi ska ta för betalt, då är det ju redan klart. Och då gick det bättre. Då var det som bestämt, det här kostar 150 och det här kostar det.
Det står så på knappen.
Jo, det står så på knappen, så då behöver vi inte... Då kunde vi inte säga, vad ska vi ta för det här då? så det var ju, jag har ju lärt mig. Alltså det har ju varit det är ju en resa man har gjort.
Har du haft någon som har hjälpt dig med det här med att ta betalt? Och...
Jag har gått ganska mycket fortbildningar. Och alltså sen jag öppnade pensionatet så har jag gått, har jag försökt att hänga med allt vad kommunen ordnade. Så gick jag på marknadsföring och ekonomi och allt.
Men det är ju svårt det här att förstå, för själv bor man i Norrbotten då och har lite knappt med försörjningen som många har ju. Ja. Och så att förstå att det finns de som har jättemycket pengar som är beredda att betala. Mm. Det är inte...
Nej, men jag tror hur man har mognat då efter den här tiden, för att jag hade ju alla de här aktiviteterna, eller ja, men begravningsbyrån och vandrarhemmet och festivaler och pensionatet och sen så gav det inga mer pengar, så jag förstår ju någonstans att det går inte att ha, alltså man kan inte göra allt, man måste på något sätt fokusera på någonting som ger.
Blev du splittrad av det här mångsyssleriet?
Fast det var ju roligt hela tiden. Det var ju fantastiskt roligt att kunna både vara där och helt plötsligt sitta i allvarliga samtal och så länge det är roligt. Så det är ju då därför man gör det. Men nej, jag hade svårt för att ta betalt. Men det har ju gått och har gått väldigt bra ändå.
Ja, för sen hände någonting med den första träkojan. Då fick ni en idé ju.
När Jonas hade gjort den här, vi hade varit och fick det här, så hyrde vi ut den här och sen... Men sen, då började jag misströsta igen. Och vi satt ofta på kvällarna på bron och sa till Ken, alltså vad ska vi göra? Alltså, om vi nu ska behålla det, vi måste göra någonting som sticker ut. Någonting som finns här, omkring här. Alltså, vad har vi? Vi har skog och vi har sjöar. Vi har inga fjäll. Alltså, någonting måste vi göra. Och så pratade vi lite snabbt. Ja, men alltså, vi ska nog bygga trähotellrum. Alltså, vi har ju sett hur de värdesätter och hur lyckliga de är. Och att de reser genom hela Sverige. Och vi tar 500 fnöttiga kronor. Det låter ju löjligt. Nu fattar jag det. Vi hade ju kunnat ta 5000. Ja. Så då åker... Alltså det här... Folk tror att det här... Alltså det är faktiskt sant. Alltså vi hade inte alls några stora, långa diskussioner. Utan jag kände bara att vi börjar närma oss lite äldre. Alltså vi måste göra någonting nu. Eller vi måste välja någon väg. Så Kent åker upp till Kolahalvön på en fiskeresa sommaren 2008. Så kommer han in till mig när jag jobbar och säger, ja, men ska jag fråga grabbarna nu då? De är ju där nu, flera stycken av våra vänner. Och de är ju arkitekter också. Och ska jag ta med mig, vart har du fotorna på träkojan? Jag kan ta med mig foton och visa... Alltså vad vi har hyrt ut av Jonas koja.
Kent var och fiskade med några arkitekter på Kolahalvön.
Jo, och då körde han ju buss dit. Så jag vet att han var jättestressad och bråttom. Så jag hittade igen bilden. Men ta med bilderna. Och så kan du väl fråga dem, sa jag. Om de vill vara med och rita. Så då tog han ju med sig dem och åkte upp på fisket. Och så presenterade han ju det där för dem då. En kväll vid lägerelden, fisket där uppe. Och det var ju Thomas Sandell och Mårten Syrén och Bertil Harström som var med. Och några har vi ju känt mellan 5 och 20 år av dem. Som fiskare, naturligtvis. Inte att de var arkitekter, var ju inte grejen. Men då frågar han ju dem, eller han säger så här, jag och Britta har en idé. Alltså, vi funderar på att bygga trähotellrum. Jaha, och funderar om ni skulle vara intresserade av att vara med och rita. Och det var de ju intresserade av.
Det är väl det roligaste uppdraget en arkitekt kan få,
jo,
ungefär.
Ja, och då började de säkert rita på servetter, om man förklarade det så här. Där uppe, det är klart att det gick igång på en gång. Då säger Kent så här, ja, alltså, vi har ett litet problem, jag och Britta. Vi har inga pengar, utan vi har nog mera minus i kassan. En plus i kassan efter alla festivaler vi har drivit. Så var det. Men han kommer hem och säger, jo, men sen, de var jätteintresserade. De vill vara med. Jaha, tänkte jag, vad gör man nu då? En idé, minus i kassan, dyra arkitekt. Men samtidigt hade jag gått fortbildning på LTU, Centec då. Om turistanläggningens form och funktion, alltså när man hittar sin röda tråd i företaget och sina, ja, hur man ska gestalta sitt företag, både fysiskt och mjuka varor. Och det var då jag sa, ja, så ska vi göra det, så måste vi ju ha, vi måste ha riktiga arkitekter, vi ska inte sitta hemma vid något köksbord och rita något. Men då hade jag ju en fördel, så att jag jobbar så många år med byutveckling och vad heter det, sökt ganska mycket EU-pengar och projekt och så jag kände ju till länsstyrelsen och så att ja, men vi söker någon förstudie och så gör vi en förstudie. Så jag ringde bara dit och frågade vad de trodde. Jo, men så det låter ju spännande. Skicka in en ansökan. Så då fick vi 50%. Jätteliten budget gav vi. För att även fast vi fick 50% så skulle jag ju ändå betala 50%.
Du, hur såg de här ritningarna ut på de första kojorna?
De ser, vi har kvar den broschyren, de ser väldigt lika som kojorna ser ut idag.
Vilka var de tre första kojorna?
Det var Mirror och så var det The Cabin och så var det Blå Kotten och Fågelbot. Det var fyra.
Mm.
Så de ser ut precis i stort sett som de gör nu.
Och nu har de varit omskrivna precis överallt. Men
jo,
det är en annan historia.
Det gick ju, ja. Men då fick jag ju sålt. Det var ju tur att jag hade begravningsbyrå och vandrar hem.
Du sålde begravningsbyrå?
Ja då, det ringde en tjej väldigt just in time och frågade om hon fick praktisera i min begravningsbyrå. Då blev jag skratten, ja, så det är inte så lätt att praktisera. Jag har väldigt lite begravningar. För det hade gått ner, liksom de hade ju ganska bra förståren. Men sen var du, ja, sen var du mindre, mindre äldre. Så då köpte hon, men jag sa du får köpa den, sa jag. Så då gjorde hon det. Och sen fick jag sålt vandrarhemmet också till några nyinflyttade från Skottland som ville ha någonting att göra. Så då fick vi ju lite pengar till att starta.
Kunde du ta betalt från dem då?
Jo, jag tog ganska bra betalt för de företagen och jag fick igen mycket mer än vad jag hade satsat. Men sen då när vi hade bestämt och vi har fått det här med förstudien, alltså då men vi förstod ju att vi skulle vända oss till ett kundsegment och gäster som hade pengar. Det här var ju inte någonting vi... Alltså man bor i en liten by och ska ha en restaurang eller en, man kan inte vända sig till bybor som är 500 personer där kanske... Ja, 60-70 pers går ut och äter. Så att det förstod vi ju redan från början att det skulle något som kostar pengar om vi ska överleva.
Mm. Men du, vad säger banken om ett, här är ett pensionat med dålig, svag lönsamhet som går in och vill bygga träkoj för 5 miljoner? vad säger
ja,
banken?
De, våran lycka var ju att egentligen förstudien som gjorde att det blev känt och så gjorde vi en ganska stor broschyr där arkitekterna beskrev vilka de var och deras ritningar och Kent och mig, vilka vi var och våra visioner som vi skulle ha till investerare och banken som vi skulle låna pengar. Så när vi la upp den då och gick till banken och de, den där broschyr, tittade på den där, de har ju hört talas om det för det hade ju stått i tidningarna, lokalpressen, vad vi höll på med och det var inte så många som trodde på oss alls. Men vi stod ju stort för vi visste att vi skulle göra det. Alltså redan under förstudien så visste vi att det här kommer vi att göra. Och det kommer att finnas pengar någonstans. Någon har ju pengar, det vet ju jag att det finns. Men jag visste inte vart de fanns. Men på banken visste ju att de fanns. Så när de såg den där broschyren så var det, då sa de alla, wow, är det här ni ska göra? Men det var inte så att de sa, oj ni får låna pengar. Det sa de ju inte. För vad skulle vi låna på?
Mm.
Ett litet pensionat och så en mark som vi från början inte ägde. Då fick vi inte låna någonting. Så då sa vi, ja ni måste ju äga marken, sa de. Och ni ska överhuvudtaget få låna några pengar. Då tog vi kontakt med markägaren som var nära oss, pensionatet. Vi förstod att vi var logistik, det måste ligga nära oss, pensionatet,
ja,
byggnaden. Alltså, så vi hittade en otroligt fin mark där.
Över Luleälven,
jo.
Med utsikt.
Ja, och då... Så tittade vi ut den där marken, Kent hade hittat den där och tagit fram kartor. Vi hittade igen vem som ägde marken, så vi ringde till han. Och han hade ju läst om det och han tyckte det lät jättespännande. Så vi bokade en träff med han och träffades och gick igenom på kartan. Och så säger han, jo, så det är ju intressant. Och han, men alltså jag har ju sålt den, jag är ju på väg att sälja den till, för slutavverkning till skogsbolag.
Mm.
Och de hade precis på att skriva papper, de hade liksom gjort allt klart. Men han drog tillbaka det. Och så skulle vi köpa marken. Men då hade vi som vanligt inga pengar då heller. Så då gick han in som delägare istället. Och han är fortfarande med.
Och han blev er kompanjon. Och ni kände honom knappt?
Jo, jag känner han lite grann, ja. Kent känner han inte. Men jag kände han. Jo, han är styrelseordförande idag. otrolig.
Det blev bra.
Resurs, det blev jättebra. Blev det.
Men så, och så hade ni en, så kan man läsa om att ni hade en liten oansenlig presskonferens i Stockholm.
Jo, det var. Jo, men det var ju när förstudien var klar. Den var ju 2009 blev den ju klar. Och just det, vi hade, allting var ju som klart, och så nu ska vi ha presskonferens då, att vi är färdiga med förstudien och att vi liksom ska börja då liksom så, ja, få in investera och bygga och så. Så då åkte vi ner till Stockholm, och det var för att vi hade inte råd att ta upp dem någon mer nu, arkitekterna. För alla pengar var slut i den där förstudien. Och hade då på Thomas Sandells kontor en liten presskonferens som jag trodde skulle bli jättestor, och jag tror det var 4 journalister. Och jag hade ju belöp och köpt och fika, och vi hade tagit med oss. Men i varje fall så samtidigt då som vi hade den här så öppnade vi hemsidan som vår svärson hade gjort. Bara på broschyren hade han gjort den. Jag sa, jag bara på broschyren så att folk kan följa projektet, vad vi håller på med. Och sen så la Tambidegård ut Mirror Q på deras hemsida, och sen de andra la väl ut eftersom då sina ritningar på deras hemsidor. Så när den där presskonferensen var färdig så var lite besviken, men
att det inte kom fler, att det inte kom mer fler.
Det var liksom, jag tänkte, ja, det var inte så mycket. Men sen ringde de från, vi stod i tunnelbanan, och så ringde då lokalpressen hemifrån och frågade hur det gått då. De visste ju ingenting. De, ja, men sen ni kan ju öppna hemsidan och titta. Och, ja, men jo, men vi ska börja bygga nu. Det, alltså jag var ju så upphetsad, så då viskar Kent bakom. Så säger han till mig så här sen, hur kan du säga att vi ska göra? Vi har ju inga pengar än. Jo, men det kommer att lösa sig. Så, och när vi kom hem då, tror jag, till våran dotter här i Stockholm på kvällen, så sa jag så här, gå in och snälla, kan inte gå in och titta på internet, sa jag, om någon har sett det, att vi har haft det, eller vad som händer. Men då hade det, jag tror det var ute i 12-15 länder, alltså pangbom. Och det var nog tack vare arkitekterna som hade lagt ut det på sina hemsidor, och sen kunde de koppla det till våran hemsida också. För att ja, de håller nog reda på vad som händer i världen, arkitekter emellan. Det blev väldigt uppmärksammat. Och det var så många, alltså vi hade ju jättemycket journalister första åren, alltså på plats. Det var bakom kulisserna en otroligt jobbig period. Men sen var det också att det stod ofta så här, alltså drömmen blev sann och de har drömt om det här. Men alltså, det har var aldrig någon dröm att bygga ett hotell. Det var ingen dröm. Utan Kent som min incitament på att göra någonting, det var att vi hade genomfört så många projekt i byn. Och en del utbildningsprojekt, alltså var ju jättelyckade, och en del projekt var väl inte så lyckade. Men vi vill göra någonting för byn som blir beständigt, som finns kvar. Det var mycket det. Och sen var min dröm egentligen om en lön som var lika varje månad. Det var liksom det jag gick igång på. Att få en lön, att man kan anställa, att vi kan göra någonting för byn som blir kvar. Men det var ju ingen dröm, det var liksom bara en överlevnadsgrej att göra någonting. Och sen att den var så bra idé, det var fantastiskt. Egentligen. Ganska enkel idé.
Den är logisk. Den har arbetats fram med utifrån liksom kundintresse och vad ni har sett och hört och tänkt.
Ja, ja, så jag tror ju, hade inte Jonas gjort filmen, tror jag aldrig vi hade kommit på det.
Ja, det gick ju snabbt här för Tree Hotel. Mm. Ni fick uppmärksamhet överallt. Det var ju CNN och BBC, och alla skulle till Tree Hotel.
Ja, alla skulle. Det var som en sån här domineffekt. Alltså, vi förstod det första året. För att alla stora medier var ju hos oss. Och då kunde du ju inte liksom sitta på en liten tidning i Italien och inte komma. Så det blev som alla skulle till oss. Det var som som du säger, att det är en dominobricka som bara rasar. Alla skulle dit. Och vi var ju inte förberedda, vi skulle ju bygga, vi hade gäster, vi skulle dra in pengar till investeringen. Alltså såklart så förstod vi ju, alltså att det var sånt där tryck på media, det hade vi inte alls förväntat oss. Vi jobbade stenhårt med det. Och vi var ju, alltså i stort sett överallt. Jag hade varit på radion i Tokyo, jag tror det var 3 miljoner lyssnare, sånt där, 3-4 miljoner lyssnare. Och på engelska, och sen översatte den på japanska, så man har ju ingen aning vad som sades egentligen. Och sen vet jag att dagen före hade jag varit på spansk radio. Och så skulle vi vara på CNN, jag sa att Kent, alltså på tv då, nyheterna. Och jag sa att Kent, du får ta det. Alltså jag orkar inte ta det. Och jag orkar inte med knagglig engelska sitta där. Så han var uppe då, han var ju som byggansvarig, så jag ringde till han upp och sa, du måste du komma, har du förberett det? För de ringer snart på Skype. Jag har inte hunnit förbereda mig nå, sa han. Så han skyndade sig ner vid datorn och satt på sig sina lurar. Och de var ju den här vignetten då. Och så var det ju då de här första nyheterna. Var ju oljeutsläppet i Mexikanska golfen. Det var ju för 11 år sedan. Det var ju en jättekatastrof. Mm. Och sen var andra inslaget Kent Lindvall, Tre Hotell. Det var kanske 3 minuter. Och så tredje inslaget var Obama. Sen lägger han på luren, upp och jobba. Men alltså, det var ju enormt stort. Alltså det var ju jättestort alltså. Och vi fattade inte så mycket. Men sen då, det hände mycket sådana där roliga saker. Men den som spred Tre Hotell, så det blev jättestort, det var Claire McCartney, en journalist från London, som skrev i Financial Times, en dubbelupplaga. Hon skrev så poetiskt och hon hade fattat precis vem vi var och vad vi gjorde. Hon hade fattat hela grejen och hela själen. Det tog skruv. Men en dag stod jag i hallen på pensionatet. Och vi hade faktiskt anställt en i bokningen, för att det ramlade ju in tusentals mejl. Alltså bara ramla in. Alltså. Och mycket, alltså det var, alltså hon satt på hela tiden och blev aldrig färdig. Och liksom det var helt sjukt. Och så ringer telefonen och så ska vi prata engelska. Vi hade ju inte pratat engelska på flera år. Alltså,
sen alla ville bo i trädkojorna.
Ja, alla skulle, ja, journalister mest var det. Sen ringer en och säger, can I talk to the marketing director? Tänkte, vad inne i fanders är det? Och vem är det, tänkte jag. Men då stod vår dotter och sa, nu är du den marketingdirektör Sofia. Från och med nu. Nu svarar du på alla frågor. Hon är inte det nu idag. Men det var ju så. Den stunden kommer jag så väl ihåg, för det klack till i min lilla hjärna. Vi måste dela på jobbet. Mm. Alltså vi måste faktiskt, jag måste svara på en del saker och du. Vi måste dela upp det. Och det blev bara helt plötsligt bara så kom jag på det. Alltså det går, jag kan inte svara på allt. Men det var, vi hade ju väldigt kul.
Och här gick det ju liksom från att du serverade skogsarbetarna i byn, lunch. Mm. Och så hette gästerna Justin Bieber och Kate Moss. Och det gick bara på något år eller två.
Jo, det gick fort.
Alltså vilken chock nästan. Det är som en tornado svepte in i byn, va? När det tog fart det här med Tre Hotell.
Och så kom ju Victoria och Daniel första året också och hälsade på oss. Det var stort faktiskt. Ja, alltså, grejen är att vi jobbar ju bara. Mm. Vi tog emot gäster och alla, alltså vi tog emot gäster och jobbade. Mm. Och lagade mat och hade ett otroligt värdskap och service. Och första året så, vi hann ju inte organisera oss. Utan vi, varje dag var det ju nya saker vi lärde oss och nya. Men just att det kom folk, det var ju att man kunde sätta sig ner och tänka att de kommer till oss. Alltså, fattar ni? Att de kommer verkligen till oss och de betalar det och de säger ingenting om det.
De klagar inte på priset.
Nej, de klagar. Så att det var ju otrolig känsla. Då var det ju ekonomi i det.
Mm.
Ja, då kunde man ju börja anställa också.
Och då försökte ni inte klara det bara på egen hand, utan ni kunde börja anställa ganska snart.
Fast jag och Kent och Sofia och Mia, vi var 4. Och så hade vi någon i bokningen tillfälligt, men vi var fortfarande vi i kärngruppen första åren som försökte klara alltihop.
Och det var hårt, va?
Jo, det var hårt, men det gick.
Men då var det ju roligt, för då var det på väg mot framtiden.
Jo, det var ju roligt. Allting var ju bara kul. Det var ju sån uppmärksamhet och det var jätteroligt då vi jobbade. Och oss, det är inte jobbet på något sätt som jag, alltså jobba kan ju arbeta, det är ju inte det som är stressen var ju ekonomin.
Var ekonomin stress då
jo,
också?
Jo, det var för att vi hade ju fått låna för lite pengar till investeringarna första åren. Alltså vi hade ju gjort fel budget fullständigt. Katastrofbudget för byggnationerna. Så det var lite stressigt. Men det gick ju.
Men det låter som att det ändå inte bara handlar om ekonomi. Är du perfektionist?
Ja, du kan ha rätt perfektionist. Men ja, jag vill att alltså utifrån gästens synpunkt så vill jag att all, jo, det ska vara perfekt. Det ska vara rätt duk, det ska vara rätt det. Jag är nog lite perfektionist. Och därför så får jag nog i allting. Att jag vågade nog kanske inte lämna allting. Jag ville kontrollera att det var perfekt.
Och du är ju noga med estetiken också. Vet jag. Jo, du har själv sprungit runt och gjort alla loppisfynden till inredningen och det.
Jag har fortfarande huvudansvar för designen på pensionatet. Och det. Alltså som ägare så har jag det. Och då det är att uttala klart och tydligt. Jag är fortfarande ansvarig så länge jag äger för all design.
Och designen gäller även hur salladen ligger på tallriken?
Nej, det är inte det. Men vilken tallrik de serverar på. Jo, men den släpper jag inte. För det är ju en del av konceptet. Mm. Och så länge jag är delägare så har jag både ett ansvar för konceptet. Och det är ju, designen är ju, det är ju tillhör ju konceptet. Mm. Vi har ju satt våra värdeord på vilken tråd vi ska ha. Och har man dem som ett mantra, då ser jag ju när det blir fel någon gång på en gång.
Därför är det ju ansträngande att vara ledare.
Jo, och det är man kanske inte så kul som ledare heller.
Mm. Hur är de dina nya kompisar, Kate Moss och prinsessan Victoria? Är de trevliga?
Jo, de är trevliga. Victoria är ju en jättesmart ung dam. Otroligt enkel, faktiskt. Jag var jättenervös alla när hon kom, men hon är ju så, när hon kommer in då så, ja, de säger hur man ska bete sig, alla länsstyrelser. Och så när jag har värdinna och har sagt allt det rätta, då gör ju bara Victoria, hej hej! Och alla bara, ah. Så hon är ju en fantastisk människa. Det var roligt, det var fantastiskt. Alltså varför är det roligt att hon kommer? Men det är ju som en bekräftelse på att det är faktiskt bra det här vi gör. Alltså länsstyrelsen var jätteglada att ha ett ställe att åka till.
Jag vet att när Victoria och Daniel är ute så vill de träffa entreprenörer.
Jo.
De är intresserade av det. Tycker och ber att få.
Jo, men Daniel är ju jätteintresserad av det.
Ja.
För han tyckte ju att har ni verkligen rätt pris nu, sa han. Och liksom han är nu prissatt. Jo, när han var väldigt intresserad av prissättningen och hur vi gjorde och hur det gick. Och var han riktigt intresserad.
Kul.
Ja, nej, det var bra. Nej, men alltså att det kommer kändisar, det är ju liksom, alltså det är ju roligt för att det är som jag säger, det är en kvalitetsstämpel. Alltså man vet om det och vill åka dit. Men jag menar, det bästa är ju ändå trots allt, det kommer ju, alla människor kommer ju.
Mm.
Ja, det är inte bara dem.
Och nu har
de är ju väldigt få ändå, de.
Ja, och nu har ni ju också olika prisklasser, så att det ska kunna vara att alla kommer.
Jag fick en fråga, vad var det för negativt med att ha så höga priser? Och då sa jag så här, det är ju inte negativt, det är ju en förutsättning att ha höga priser för att överleva. Det enda negativa kan ju vara att i folkmun, ja, det är ingenting för oss, för vi har inte råd att bo där. Men det är ju inte, det är ju i folkmun, då förstår man ju inte.
Har ni fortfarande skogsarbetare som kommer att
checka runt? Jo, men vi har fortfarande som jobbar ute på fält som bor hos oss på pensionatet. Det har vi.
Så med helt olika prisklasser liksom?
Jo, men pensionatet tar vi ju, det är ju bara, vad tar vi, mellan 500 000 för ett rum. Vi har ju 6 rum.
Mm.
Så att där har vi folk som bor.
Och då checkar de frukost ihop med de här celebriteterna?
Jo. Men. Ja. Det är inte bara celebriteterna, är ju då bara.
Mm.
De ringde någon reseagent en dag, den 8 år sedan jag jobbade, att ja, det är ju VIP-gäster. Och, jaha, så vi, men, och nu måste, men hur ska vi tänka då? Jag förstår inte riktigt. Alla blir, alla får samma värdskap och samma service. Naturligtvis om man är en som de här nu som ni alla vet, Justin Bieber. Naturligtvis blir det ju mer service, men de betalar ju också för det.
Mm.
Ja. Men ellers är det ju ingen skillnad.
De har likadan frukost.
För det som är skönt tror jag, för att när de har kommit en del massa känner, så är det ju så att vi har inte känt igen dem. Någon som har jobbat har inte känt igen och vet vem de är. Alltså,
det är skönt för dem också.
Jo, men det, jag menar, det är skönt för dem.
Mm.
Ja.
Det är ju klart.
Ja. Alltså, man ska ju ändå googla. Nu brukar jag googla och se vilka det är ändå. Så man har någon aning om vilka det är ibland. Om man misstänker att det är någonting.
Men här har du ju nästan en samhällsvision också. Att alla käkar ihop. Och,
jo, självklart. Mm. Det,
alla har lika städade rum och bäddade sängar.
Men självklart, ja. Självklart. Så har de det. Det är väl det som är grejen, tänker jag. Så det är ju inget ställe bara för celebriteter. Men att de vill komma dit är ju fantastiskt roligt. Mm. Ja.
Mm. Och byn har tagit sig ut ur Jante också. Så man ser positivt på när någon kommer med nya idéer.
Ja, jag hör då ingenting i varje fall. Men jo, men det gör man.
Mm.
Jag tror att man ser positivt på det. Det där var egentligen, vågar mig.
Egentligen, är det där ganska tungt kan det vara i byar att... den som ska göra sig märkvärdig eller sticka ut liksom bryter med kollektivet. Har inte det varit svårt under perioder?
Ja, under bykraftsperioden var det nog ganska svårt. För då drev ju, då hade vi pensionat och så hade vi bykraft också. Vi hade hand om typ Folkets huslokalen, vi hade hand om bio, vi hade hand om... Och sen hade jag hand om begravningsbyrån, vandrarhemmet. Så då ett tag där så vet jag att hon hörde det på byn, min svägerska. Hon skulle vara överallt. Och då hade hon kommenterat och sagt till dem. Jo, men sa hon, vet att hon vill bli av med det? Så gå och köp det av henne. Ni får gärna ta över hennes grejer. Men då blev de ganska tysta.
Ja.
Mm.
Hur skulle du vilja se din roll framöver?
Min roll framöver så hade jag en dröm en natt som jag var alldeles förra veckan. För jag åkte hit. Jag var alldeles överlycklig när jag vaknade. Alltså jag hade en underbar dröm. Jag var så lycklig när jag vaknade. För vi hade sålt 3 hotell. Så jag kan inte känt jag har haft. Och jag hade gjort det alldeles själv.
Är det drömmen? Men,
ja, det är väl nog faktiskt en liten dröm där. Det är det ju, såklart.
Att få bli fri liksom från bokningslistorna.
Ja, det är jag inte med om heller. Men jag menar, så länge man är delägare och ägare så är det ju... Man kan inte sluta engagera sig. Och sen har jag ju ett ansvar att engagera mig.
Mm.
Det är ju inte så att jag bara kan lämna det. Så det är väl en liten dröm.
Stort tack Britta för att du gästade oss här på Firman och jag.
Tack så mycket Fredrik för att jag fick komma.
Tack!